Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sa det till dem, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det. Herre, så ber vi att du ska göra ordet levande för oss genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Ja, vi kan ju tänka oss, Jesus möter människorna här. Och då var det någon utav dessa, det var ju flera som var samlade runt honom, som hade en fråga om det var bara få som blev frälsta. Och jag tror att det är många som skulle vilja ställa den frågan till Jesus. Och frågan riktades alltså till Jesus här. Men han besvarade den inte. Utan han säger någonting annat. Och det finns de som har en massa frågor när det gäller den kristna tron och Gud och Jesus och så här, och man har fråga på fråga att ställa. Jag har själv en som ringer nästan varje vecka och ställer frågor. Han är inte frälst, men han har frågor kring Bibeln och så här. Och jag har ju försökt att påpeka det här med frälsningen, men han är nyfiken. Han vill ha svar på en massa frågor. Men han frågar aldrig hur han ska göra för att bli frälst. Det finns naturligtvis en nyfikenhet som finns hos väldigt många människor på det här andliga området. Men Jesus, han är inte för att tillfredsställa vår nyfikenhet. Utan han ser till oss att vi kommer till det viktigaste. Och det var det han svarade då. Istället för att svara om det var få eller många. Han bara säger, Jesus, kämpa för att komma in genom den trånga porten, säger han. Många ska försöka men inte komma in. Det var det svaret. Han med andra ord ville att den här personen skulle komma in genom porten, bli frälst. Antingen skaran var stor eller liten, så ville han att han skulle vara med här. Och han fick en anvisning här. Ja, hörni, det är väldigt mycket av frågor. Men Jesus, han är ingen frågelåda om man säger så. Utan han är faktiskt svaret. Ja. Och det är svaret man ska söka. Det är Jesus som man ska söka. Tänk så många som har frågor på olika sätt alltså. Och många frågor, de är inte ärliga faktiskt, om jag säger så. Utan det är faktiskt, istället för ärliga frågor om andliga ting, så är det frågor som man ställer för att ha så som ursäkt varför man inte ska bli frälst. Ja. Och där har ni säkert mött de här frågorna. Hur man kan fråga, till exempel, vad ska vi säga? Det möter man ju, men hur kan Gud som är god låta människor komma till helvetet? Och man kan ha så här, och det finns svar på det. Om man bara hade bemödat sig att öppna Bibeln, så hade svaret funnit det. Och vet inte vad jag ska ge för exempel på frågor, men en del de säger, ja, om jag bara får ett tecken här så ska jag tro på Gud. Och så tänker man att man kan be till exempel att en död fågel ska ramla ner framför en precis där. Och om det då sker, då ska jag bli troende. Ja, och det är ju väldigt bra chansning att då det inte sker något sånt tecken. Det kommer det inte att göra. För man så att säga har inte Gud som någon spelautomat till att ställa upp på våra villkor. Utan han har gett oss sin son. Och det är det stora. Och vi firar de stora högtiderna. Med jul när Jesus kom till världen. Påsk när han dog på korset. Och pingsten när anden utgjutes. Det finns hela tiden dessa påminnelser om frälsningens väg och allt det här. Så att det är inte tecken som de ska begära. Och det gjorde de ju också på Jesus tid alltså. De begärde tecken. Ja, jag vet en, han bad om ett tecken alltså. För då ville han välja en viss väg här. Och han fick tecknet omedelbart. Men han valde inte vägen. Nej. Och det har varit svårigheter sedan dess. Så att det inte är alls säkert att bara på grund av att man begär tecken. Eller till och med inte får dem eller får dem. För Gud ser nämligen till hjärtat. Om det är ärlig fråga. Och om man har det så som en ursäkt att gömma sig bakom. För att slippa bli frälst. Men vill man komma till Jesus med ett ärligt hjärta, då så står han där och tar emot den. Och det är nämligen också så att det är en helt annan skillnad att ställa ofrälst, som frågor som ofrälst än när man har blivit frälst. För då har man fått Guds ande och då kommer en klarhet över de andliga tingen. Så man kan inte alltid intellektuellt begripa andliga saker utifrån en ofrälst ställning. Utan man måste få Guds ande. För då förstår man andliga ting. Den kötsliga människan kan inte tillgodogöra sig andliga ting. Men hon kan tillgodogöra sig Jesus. Och det är det som vi bara ska framhålla. Kom till Jesus, överlämna dig och ta emot honom. Ja. Och då är inte det så lätt alla gånger. För här säger ju Jesus, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Och det är nog den erfarenheten som vi har. Att när vi skulle bli frälsta, att det var inte helt lätt faktiskt. Utan det kostade på. Det gjorde det. Och det är just det här att kämpa sig igenom den trånga porten. Man tänkte, vad ska människor säga? Och man måste ödmjuka sig, man måste få förbön och så här. Och ja, det är ju bryta upp ifrån ett sammanhang in i ett annat. Och därför är det väldigt många som skjuter på det. Och en del skjuter på det till det blir för sent här. Och vi har all förståelse. Det var nyligen jag träffade en som var frälst. Och han sa att det var inte lätt att bli frälst. Alltså att ta emot förbön. Och jag kan intyga detta också. Jag tror att de flesta är just det där. Och det kan ligga på många plan. Det kan också ligga i andevärlden att djävulen till varje pris vill hålla tillbaka. Men då gäller det verkligen att vara bestämd och ta det här steget. Och komma in i Guds rike. Och det kan vara en kamp, ja. Men vi vill hjälpa varje människa som önskar bli frälst, absolut. Vi vill inte göra det svårare utan vi vill hjälpa till, ja. Och det vill jag säga, jag har all förståelse för dem nu som kanske hör det här och tittar på den här inspelningen. Att ja, jag skulle vilja bli frälst, men jag tycker det är så svårt. Ja, men då kan jag säga, hör av dig till exempel till mig. Du kan säkert hitta telefonnumret. Så kan man pratas vid och hjälpa. Vi som har erfarenheten av att bli frälst, vi vill tala om och hjälpa till på alla möjliga sätt. Du kan till och med bli frälst på telefon om du har ett ärligt hjärta. Och några stycken har kommit hem till mig och blivit frälsta hemma. För det har varit lättare och de har blivit bevarade och tog vidare. Så att det inte är tvång att man bara blir frälst i ett möte. Vi ska inte göra det svårare än det är. För många gånger så är det ju faktiskt inte till och med inbjudningar i de kristna mötena eller gudstjänsterna som det heter. Och då är det ju inte bara lätt att bara tränga sig fram här. Jag vill bli frälst. Ja. Då får man verkligen ha en längtan. Ja, man får verkligen vara som Martin Lloyd-Jones säger. Att man måste nästan bli något av desperat för att ta emot Jesus. Faktiskt. För det ligger så mycket emot. Så om man inte verkligen vill så kommer man inte att bli frälst. Men det finns de som har blivit det här frälsta, härligt frälsta. För de har varit, jag ska bli frälst till varje pris. Ja, och den här desperationen, den behöver komma. Kosta vad det vill, men frälst ska jag. Jag vill till himmelen, jag vill ta emot Jesus. Och det är ju detta som Jesus säger här då. Här. Han talar ju om att kämpa. Och jag tittade på grundtexten ord. Det handlar om att tävla som i en strid eller tävla i en tävlan eller i en strid alltså. Det kostar på då. Det är inte något bekvämt, men det är någonting som man får kämpa. Det vet vi ju på idrottsarenorna vad de får kämpa där. Ja. Men här är det ju det viktigaste att kämpa. Men Jesus vet om att det finns många, han säger här, som bara försöker, säger han, komma in. Men inte kunna det. Det går inte att bara försöka, vara slapp och likgiltig. Ja. Ja, jag kan väl göra något försök. Det var faktiskt en på tältmötena här. När vi hade det här om sommaren då, så pratade jag med en här om han skulle bli frälst eller om han var frälst. Jag försöker, sa han. Och så jag kände alkoholdoften. Alltså. Ja, men det försöka, det har Jesus avskrivit. Här gäller det att kämpa och besluta sig och ta emot Jesus. Men det är det som är så underbart, att när man gör det så kommer man igenom den trånga porten och blir härligt frälst. Och när man bara har kommit igenom här så kommer Guds ande och vi får andens hjälp att gå vidare. För många säger ju också här, jag kan inte leva som en kristen. Nej, det kan man inte leva som en kristen om man inte är frälst och född på nytt. Utan det måste Guds ande hjälpa oss med. Och den får vi då när vi föds på nytt. Ja. Och på nytt födelsen, det är vad Bibeln säger i Johannes 3. Och där säger Jesus själv, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte komma in i Guds rike. Nej, på nytt födelse. Vi får släppa detta begreppet och göra det enklare för människor och påfrälsta. Det är nästan som det vore lite rea på frälsningen idag. Om man försöker, jag bara räcker upp din hand så är du frälst. Eller bed efter mig den här frälsningsbönen så är du frälst. Men det är inte så många gånger utav de här som räcker upp handen och bara ber frälsningsbönen kanske på en helg, nästa helg, så syns det inte till här. För det har inte skett en verklig pånytt födelse. Och det är det som är det viktigaste. Vi får inte lura oss att det föds fram någonting och säga, ja, nu är du frälst, bara för att du räckte upp din hand eller bad frälsningsbönen. Det blir ju som en dödfött foster alltså, som föds alltså, men det har inte liv. Utan det är, måste vara en levande frälsning född av Guds ande. Ja, det är intressant att se undervisningen här som Jesus håller till Nikodemus här. Han som var så skriftlärd. Han var ju skriftlärd och kunde väldigt mycket. Men trots detta så säger Jesus, du måste födas på nytt. Ja, så att det är skillnad här. Och det gör Jesus, denna skillnaden mellan att kämpa och att försöka komma in i Guds rike. Och det här är ju den trånga porten. Det säger ju att det är en kamp att komma igenom. Och det var en uppenbarelsens syn som Frank Mangs hade innan han fick sluta sitt jordeliv. Och det är ju många år sedan och den var väldigt omskriven. Den publicerades i olika kristna tidningar och väckte uppmärksamhet. Och nu är det länge sedan som den har lyfts fram och jag skulle vilja göra det igen här. För det var tidigt en morgon här och jag har skrivit ner den här. Och då så såg han här den trånga putten. Och där såg jag en stor mängd som stannat. De hade stannat redan innan de gått in genom porten och kommit in på vägen. Och det märkliga var att många av dem tycktes vara glada. De var glada därför att de trodde sig vara på vägen, fast de aldrig hade gått in genom den sanna omvändelsens trånga port. Ja. Och detta är oerhört, oerhört allvarligt egentligen. Hur människor förr, då kom de i syndanöd. Då grät de. De bad, de bekände sin synd. Men idag, ja, jag tar emot Jesus och man skrattar och är glad. Men, hörni, hur allvarligt det är. Och det var precis här de stod där och tyckte de var glada. Och de trodde väl att det hade räckt här, men de hade inte gått igenom själva porten här. Ja, det får inte finnas någon rea på frälsningen. Det är väldigt viktigt. Bara för att vi ska kunna ha statistik och säga så och så många har blivit frälsta. Utan det måste vara verkligen andliga pånyttfödelser. Och jag kan ta del av fortsättningen också här. När man väl har kommit in genom porten. Jag ser att jag har tid här att läsa detta. Här vad han såg. För han såg på andra sidan så var det en smal stig. Och då såg han människor som gått in genom porten. Upplevt nya födelsens under. Och kommit in på vägen, men som sedan gjorde vägen till någonting annat än den var ämnad att vara. Det har stannat och gjort vägen till en rastplats istället för att låta den vara en färdväg. Det hade stannat inte när det gällde ålder och tid, men det hade stannat när det gällde andlig utveckling och tillväxt. Det hade stannat och börjat leva på minnen. Och somliga hade bara stannat och somnat. Men alla hade det glömt i paulinska orden. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt. Så låt oss vandra vidare på samma väg. Men jag såg något mer. Jag såg människor som dragit sig ut ur det övernaturliga ljuset som låg över vägens mitt. De hade dragit sig in i den grådager som fanns på vägens båda sidor. Grådagen där synen på både synden och saligheten var höljd i dunkel. Allt var dimmigt och grått overkligt. Och den grå overkligheten gjorde att sådant som var en total omöjlighet på vägen mitt nu blev leksaker både för sinnet och talet och handlingarna. Och hur underligt det än låter så blev det ting som fanns i mörkret på sidan av vägen föremål för deras intresse. Dessa som hade gått in här. Plötsligt så var de intresserade alltså utav mörkret. Lik Guds gamla Israel under ökenvandringen greps de av lyssnad till Egyptens köttgrytor som de en gång hade lämnat. Lyssnaden blev inte bara ett visat intresse. Lyssnaden växte till åtrå, en hunger som fångade deras tankar och känslor, lade beslag på deras drömmar och fantasier. Och gjorde att de i verkligheten befann sig på sidan av vägen. Trots att det skenbart fanns kvar på den. Sedan hände det kusliga. Sakta som skuggor gled de bort från den väg. Som saknar både staket och diken. Bort ifrån den väg som de en gång under tårar och böner sökt sig in på. Bort från det levande hoppet och in i hopplösheten. en hopplöshet som de själva inte kände av. Ty de var döda, alltså andligt döda. De hade förlorat förmågan att uppleva en andlig kris. Jag tycker det här är så allvarligt, hörni. Det här är väl precis en bild av hur vi har sett det ske i Sveriges land. Människor som har börjat vandra i... men kommit av vägen. Därför att deras sinne har blivit upptaget av annat. Och så plötsligt kom de bara ut i gråzonen och så började de älska mörkret. Jag ska inte ge några exempel. Men det som de hade avsagt sig och kommit igenom, plötsligt så fångas det här deras sinnen. Och det kommer ut i ett andligt mörker. Och det är det som vi kallar för avfällighet. Ja, tack så mycket. Och det finns ju hur många som helst i Sveriges land som är avfällingar. En del står kvar i matriklingarna men visar sig inte i församlingar. Andra har lämnat församlingarna. Men det värsta är att de har lämnat Gud. De har kommit av vägen. Och det är detta som vi måste verkligen vara på vakt över och vädja och predika den smala vägen efter den trånga porten. För hur tragiskt det är att ha startat en gång och komma bort. Då hade det varit bättre att aldrig ha blivit frälst. Alltså. Det finns ingenting som är så tragiskt som dessa människor som har kommit bort ifrån Gud. De är inte lyckliga. De har en gång tillhört Guds rike och nu är de i världen och på ett sätt så tillhör de inte världen för de har smakat av den himmelska saligheten. Alltså. Detta är det mest eländiga tillstånd som en människa kan hamna i och därför så måste vi vaka över våra steg och vi måste kunna hålla fram det här. Och det talar ju Bibeln om att i den sista tiden ska det bli ett avfall som alltså är större än det tidigare har varit. Och ett avfall är ju att man har fallit ifrån någonting. Inte det ofrälsta, de är inte avfällningar, de har inte fallit av, nej, för de har aldrig varit på vägen. Men vi inbjuder, om du skulle ha kommit bort ifrån Gud så finns det en väg tillbaka till Gud. Det är det glada budskapet. Och det var därför som Jesus talade om den som vi kallar den förlorade sonen. Det är för att ge hopp för alla som en gång har startat med Jesus att det går att komma tillbaka. Men han hade lockats ut. Oj, 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 han tog ut arvet och han hade glada dagar och han festade och så här. Och det är många som tilltalas utav världen. Ja, men vad roligt det är där ute i världen. Jag vill gå på pubbarna, jag vill dricka, jag vill slå runt, jag vill ha roligt. Jag bara lever en enda gång, ja. Men sedan kommer besinningen att det här inte är så lätt liv där ute. Och det fick ju den här som hade tagit ut arvet upptäcka. Han satte där och hungrade. Och ja, han var faktiskt svinaherde och skulle vakta svin. Ett svinaktigt liv levde han. Men det finns upprättelse från det. Halleluja. Och detta var som det heter. Att i grundtexten så står det han kom till besinning. Han tänkte, kanske det står i en del översättning, men det står han kom till besinning. Och det är väldigt bra att börja tänka efter på vad man har förlorat och vad man har nu här. Och då kommer man till besinning och han ville vända tillbaka till fadershuset. Och han kunde tänka sig bara bli vad som helst, bara han fick komma hem. Men där sprang fadern emot honom. Och så är faders hjärta. Han står inte där och predikar Gud. Ja, du har varit avfälling. Du måste, ja, det ena och det andra. Nej, han tar emot, tack och lov. Och det står att det blir större glädje i himlen över en sådan som gör bättring än de 99 som är rättfärdiga. Så tänk vilken glädje du kan åstadkomma om du har kommit bort ifrån Gud. I himlen, mer än alla de frälsta tillsammans, så blir det större glädje. Åh, tack och lov, vilken glädje. Och framförallt så blir det en glädje för dig själv här när du återvänder till Gud. Så vi inbjuder verkligen till detta. Hör av dig, kontakta, bekänt och gör upp alla synder. Vad det än är för synder, så är det viktigt att lämna det. Inget pris är för stort för att betala för att komma till Guds rike. När Frank Mangs hade sett detta så skriver han så här: jag sjönk ner på knä och brast i gråt. Jag önskar att jag hade varit minst ett halvsekel yngre än vad jag är och hade möjligheten att på ett bättre sätt än vad jag gjort satsa mitt yttersta för att Guds heliga ande skulle få frihet att bruka mig på ett bättre sätt än vad han nu kunnat. Och Gud hade ju använt Frank Mangs. Men när han stod inför det här allvaret, hur han såg hur många inte ens hade kommit genom porten och hur många hade kommit bort, så önskade han att han hade varit 50 år yngre och predikat på ett helt annat sätt, mera djupgående. Hörrni, jag låt oss aldrig slå av på ordet sanningar här, utan att vi håller fram ordet och verkligen predikar detta som Jesus förklarade här för den här mannen som ställde frågan. Inför evighetsallvaret. Det borde vi mycket mer tänka på. Han fick se alltså lite av detta här. Och ja, jag ska återge en händelse här som är rätt dramatisk. Som jag läste för ungefär en vecka sedan. I en profan tidning. Observera detta. Så att det var liksom ingen kristen story eller så här. Utan det var en profan tidning. Och det skedde i Vetlanda. Här i vår stad. Hörrni, vi kan tycka det är trevligt. Och trevliga människor, det är det verkligen i den här staden. Men det finns en andlig verklighet bakom allt det här. Och den här mannen som gjorde upplevelsen, han är nämnd vid namn och hur det gick till. Dock inte den andra som det var så tragiskt för. Så att det här är ju då en verklighet som har ägt rum i den här staden. Det var att den här mannen som var namngiven, han fick ett bud att han skulle gå hem till en man som hade kallat på honom. Han förstod att hans dagar var räknade. Han var ingen kristen, tvärtom. Och han tog på sig kläderna och begav sig till den här mannens hem. Men han kom för sent. Och han gjorde en fruktansvärd upplevelse i fastun där in till den här mannen. Där mötte han djävulen själv, förstår ni. Och det var en sån fasansfull syn med dessa hatiska ögon. Det var en liten beskrivning på det. Och djävulen hade någonting som han bar iväg. Det hann han så se. Och det var väl den här mannens själ. För när han kom in så låg han där livlös. Och den här mannen, han gick hem till sin hustru. Skakad av denna andliga upplevelse. Han förstod den andliga verkligheten. Och han kom hem men han kunde inte prata. Och frun undrade ju vad det var med honom. Och han var precis som förstenad. Men efter ett tag så släppte det. Och han återger den här berättelsen som sen har återgetts till kommande generation. Och det blev så med den här mannen att han blev så aldrig mer lik faktiskt. Han blev inbunden. Han blev märklig på något sätt. Och det tror jag att den som har mött djävulen, han har förstått den andliga verkligheten. Vi måste ha med denna. Det var en, jag tror jag berättade det kanske någon gång här, som försökte ta sitt liv i Jönköping. Det är inte så länge sedan. En ganska ung. Han ville inte leva. Men han var på gränsen så att säga att lyckas. Och han lyckades väl på ett sätt, för han såg hur helvetet låg öppet och hur han var på väg in i detta helvete. Men han hade någon släkting, jag känner honom lite så här, bara till namnet jag har pratat med honom. Men han hade nog bett för den här. Och den här ynglingen, han hinner så att säga vända om och komma tillbaka till livet. Men det var en sån fasansfull upplevelse. Så han vågade inte vara ensam. Utan han var tvungen att ha människor kring sig. Ja, hur fasansfullt är inte både helvetet och djävulen. Och det här kan vi inte prata bort. Och detta kan vi inte predika bort heller. Nej. För då är det ett allvarligt ansvar som vi tar på oss att göra det. Ja, det är ju många då som säger, ja men Gud är ju kärleken. Så att det kan väl inte komma några människor till helvetet. Ja visst är han kärleken, men då har man ju gjort en väldigt ensidig bild av Gud. Man tar inte och ställer Gud i jämförelse också att han är rättfärdig. Gud är helig. Och en komplett bild av Gud. Utan bara betonar en bild. Och så skapar man sig en lära på det här sättet. Och det är ibland att alla kommer till himlen. Men det här är ju inte att förkunna Guds ord. Utan detta är en mänsklig filosofi. Och det måste vi skilja på. Vad som är mänsklig filosofi. Att man drar slutsatser på grund av en enda egenskap hos Gud. Och så drar man det vidare och så filosoferar man. Och så kommer man bort ifrån Guds ord. Men ska man predika Guds ord, då måste vi predika både himmel och helvete. Det måste finnas någonting att räddas från och räddas till. Annars är ju inte frälsningen värd någonting. Då har den gått på rea. Ja. Och därför gäller det verkligen att tränga sig igenom och hålla sig på vägen. För vilket pris det än är att betala. Och det handlar om uppbrott ifrån människor. Ifrån laster och synder. Och omvändelse in i Guds rike. Och det är många människor, kristna, som får betala ett oerhört pris. Jag läser ju Open Doors nyhetsbrev varje dag. Hur förföljda kristna, de kastas ut ifrån sina familjer om de har tagit steget. Familjen vill inte ha med dem att göra. Fader och moder, ni kan ju tänka, och syskonen. Och de får kastas ut utan försörjning och en del dödas till och med. Jajamän, det finns de som hotas i vårt land. Här därför att de har blivit kristna, haft en muslimsk bakgrund. Men de har betalat priset. Käre gode Gud, tack och lov för dessa människor. Och vi sitter där bekväma och tummar och försöker pruta på priset. när det finns de som verkligen betalar priset fullt ut. Ja, vi borde skämmas i så fall. Låt oss varken pruta av på ordet eller på pruta av på frälsningen här, utan predika den. Ja, det borde i alla fall finnas en självbevarelsedrift hos alla människor. Det finns det ju. En naturlig självbevarelsedrift. Vi vill inte bli sjuka. Nej, vi gör allt för att inte bli sjuka. Vi vill inte hamna i olycka. Vi försöker undvika olyckor för att vi kan bli skadade. Och det kan vara smärtsamt och vi kan vara sjuka och allt det här. Men självbevarelsedriften när det gäller helvetet, hur är det med detta då? Som är det bästa som tänkas kan. Hur mycket mer skulle man då inte vara mån om sig själv? För det är ju ytterst sig själv det handlar om. Och ingen annan. Och därför, om alla andra vill vika av och gå till helvetet, gå den breda vägen, så välj den smala vägen. Ingen kommer i helvetet och tacka för att du inte valde den vägen. Ingen. Så gör valet. Vi gör ju olika val i hela livet. När det gäller studier som ung, när det gäller yrkesval, när det gäller giftermål. Alla de här valen påverkar ju det här jordelivet. Men det viktigaste valet, det är vad man ska göra med frälsningen och med Jesus. För det påverkar hela evigheten. Ja, det inte påverkar, utan det avgör hela evigheten. Och då är det här jordelivet bara som någon sekund. Och lidandet i den här världen är inte att jämföra på något sätt med det lidande som finns i evigheten. Och dit djävulen vill föra varenda människa. Men Gud, han vill, står det i den här boken, att alla människor ska bli frälsta. Han vill det. Och frågan är, vill du bli frälst? Vill du det? Svaret borde vara självklart. Men är du villig att betala priset, så ta emot frälsningen då. Annars, ja, vad finns det för alternativ? Inget egentligen. Bara en existens emot en evighet. Utan återvändo, då är det slut på tillfällen. Då hålls inga väckelsemöten. Då finns inga inbjudningar. Men nu gör det. Just i det här ögonblicket. Så kan det bli ett frälsningsögonblick. Och det är en befrielse. Det är en befrielse att slippa leva med dåligt samvete. Att slippa leva med den här frågan och skjuta på den. Och kanske skjuta på den till det blir för sent. Jag vet, vi bara för en man här där på den bänken. För en del år sedan. Som inte hade varit Guds bästa barn. Men han kom fram. När vi stod och sjöng. Och jag böjde knä och bad för honom. Jag glömmer aldrig vad han sa. Han riktigt stönade. Åh vad skönt. Det var som någonting hade fallit av honom. Belastningen, synderna. Det dåliga samvetet, synd. Så fort man tar steget så kommer man in där och då upplever man, vad skönt. Tänk du detta, att få frid med Gud? Ja, det är skönt att bara ha frid med människor. Det är oerhört viktigt att man inte lever i ofrid med människor. För det är obehagligt. Det tror jag ingen vill som är normalt funtad. Men tänk att ha, få både ha fri med Gud och fri med människor. Ja, då har man frid. Ja, då har man det skönt. Då somnar man och sover väldigt gott. Man har gjort upp med det gamla. Och vem vill inte leva ett skönt liv? Ja, nu är det erbjudet här. Nu är det bara att ta emot det. Ja, naturligtvis är valet så fullständigt självklart. Om man tänker på alternativet så finns det inget alternativ. Det kan inte finnas det. För jag skulle vilja se den människa som med klart förstånd säger jag vill till helvetet. I så fall vet man ju inte vad det handlar om. Eller så har man inte klart förstånd. Eller så har man förhärdat sig. För inte en människa vill till helvetet. Som alltså kan tänka och fatta beslut. Så låt oss då få se avgörande i det här landet. Och för att vi ska få se det så behöver vi predika avgörande. Vad det handlar om, himmel och helvete. Annars så är folk loja och likgiltiga inför den kristna tron. Och varför skulle jag bli frälst? Varför skulle jag tro på Gud? Varför skulle jag? Nej, man fattar inte det. Men då är det verkligen vår uppgift här att predika detta. Och vår uppgift är att hålla väckelsemöte. Så att människor som på den första pingstens dag upplevde ett styng i hjärtat. Inte underhållning. Inte njuta av andlig sång och musik. Bara, åh vad härligt att höra. Pärleporten. Man är inte berörd det minsta. Gud förbjuder att vi håller på med underhållning. Utan vår inriktning måste vara att det blir ett styng i hjärtat. Och det kan det bara bli om vi predikar ordet och att Guds ande är över ordet. Då är det inte lätt att vara ofrälst. Och det ska inte vara lätt att vara ofrälst heller. Det ska vara väldigt svårt. Så att det till och med blir lättare att bli frälst. Fast det är, som Jesus sa, kämpa. Ja, må Gud öppna dörrar för oss och predika detta. För om vi kan ställa människor inför det här så kan vi få en skörd. Och det är därför som vi får be Gud om sådana möjligheter. Det som var fullständigt självklart för 50 år sedan och längre tillbaka, att man hade väckelsemöte på kvällarna och man inbjöd, man vädjade till människor. Man gick i bänkarna och grät för de ofrälsta. Och de kände att det var nöd. Det var inte deras eget intresse som man gjorde det. Utan det var för att man var mån om dem som man talade med. Och många då tog emot Jesus därför att man upplevde nöden över sitt liv, därför att man hade mött ordet, man hade mött nöden ifrån människorna. De hade nöd för dem. Och det är denna nöd som vi behöver få tillbaka för människors frälsning. På tal om kämpade står om Epafras. Han kämpade för dessa heliga bön. Han kämpade. Och vi behöver kämpa i bön för människornas frälsning här. Kämpa. Ja, kämpa. Det handlar om att betala priset. Och en av de få ljusglimtar som finns är det ju att det har blivit en bönerörelse i Sverige. Och jag fick bönebrevet här nu för ett par timmar sedan ifrån 24-7-bönen. Där man har beslutat att bedja ett helt år, dag och natt. Startade 1 september. Och sista veckan i månaden, det finns organisationer, det finns missionsorganisationer och det finns församlingar och det finns städer som har tagit ansvar för en hel vecka och tecknar upp en sån här bönelista som vi också har talat om här. Men den fjärde veckan, sista veckan i varje månad, så går det ut till oss här i landet att teckna oss. Då är det enskilda här som inte är med i de här församlingarna och platserna och organisationerna. Jag skulle vilja säga till er att beställ det här nyhetsbrevet, Sverige 24-7-bönen, så att ni får hem det här och teckna upp er på de här timmarna. För jag har ju sett att det har varit luckor ibland och så här, och man har skjutit på det. Och så här ska jag ta det, för det har varit mitt i natten. Och sedan, nej, ja, jag måste ta det, för timmarna går och snart går tiden ut här och jag har skrivit upp. Och sedan har jag sett att det har fyllts ut efter det. Och så här. Och jag tror att vi får gå före. Vi kan inte kräva att alla andra ska vara med i de här bönesatsningarna, utan att vi själva deltar i detta. Och man tänker då, ja, man får ju ställa klockan, man får gå upp mitt i natten. Men det är köttet som tänker att det blir ju jobbigt. Oj, 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 nu ska jag upp och bedja. Men halleluja, när man väl har slagit knäna i backen där på natten, då kommer Guds ande, halleluja, sanktionera. Därför att man har betalat ett pris, man kämpar i bönen. Och då blir det en lön också. Många upplever varken det ena eller andra, men när man kämpar så ser Gud till detta. Och låt oss fortsätta att kämpa. Och det säger Paulus, jag kämpar trons goda kamp. Det sista han skriver till Timoteus i det andra brevet. Och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig. Och inte bara åt mig, utan alla som älskat hans tillkommelse, säger han. Ja, hur många älskar Jesu tillkommelse idag? Hur många kan säga som Paulus här? Ja, man vill ha segerkransen, men man vill kanske inte lämna jordelivet. Nej, jag har det så bra. Jag har så fint hem. Och jag har fint fritidshus. Och jag har det här. Så himlen kan vänta. Och det talar inte om Jesu återkom, Jesu tillkommelse, att man ska behöva lämna det här och ryckas himlen till mötes. Det är kris i vårt land på grund av det här. Den texten borde predikas. Har vi kämpat? Nej, bekvämlighet är vad som präglar vår tillvaro i det här landet. För vi har det så bra, men det har också kommit in i Guds församling. Och hur många som går förlorade på grund av bekvämlighet, det kommer en dag att visa sig. Och jag tror att det är många tyvärr. Därför att man har varit bekväm. Man har inte betalt priset. Man har inte kämpat. Utan man har kommit ut i den grå dimman. Man har kommit ut i mörkret. Man har blivit fångad utav det här och kommit bort. Men välkommen tillbaka. Välkommen till Jesus, det vill jag säga här ikväll. Så att du kan somna in denna kväll och denna natt med frid ifrån Gud i hjärtat. Ska vi knäppa våra händer? Och du som behöver fatta beslut här, du kan göra det i det här ögonblicket. Ett heligt beslut, ett beslut, inte ett försök. Jag testar väl, får jag se. Nej, Gud känner hjärtat. Gud ser till om du beslutar dig här. Ja. Och menar du allvar, då tar Gud dig på allvar. Ja, många tar inte det här så på allvar. Hur skulle då Gud kunna ta en sådan människa på allvar? Som inte menar allvar. Nej, när man menar allvar, tar Gud den personen på allvar. Och det händer någonting. Och det tycker jag är trösterikt. Och det är en garanti för en härlig frälsning. I Jesu namn. Amen. Fader i himmelen. Tack för att du har sträckt ut dina händer i den här samlingen. Och du vill, Herre, att det inte ska vara bara ett möte människor emellan, utan det ska vara ett möte med dig själv, Fader. Ett Guds förvandlande möte, Fader, för oss människor. Vi ber för detta i Jesu namn. Kalla och drag människor oerhört starkt med din heliga ande nu. I Jesu namn, till syndernas förlåtelse, omvändring, omvändelse. Herre, vi ber, Herre, det är ditt verk. Det är din ande som gör det. Det är din ande som föder människor på nytt. Vi kan inte göra det, men vi ber att du gör det med din ande. Föd på nytt, nu. Fader, jag ber i Jesu namn. Herre, skriv in namn i livets ok. Och att det får förbli där för evigt. Och när den dagen namnen ska läsas upp. Att inga namn fattas utav dem som har hört och sett budskapet. Ingen, jag ber för detta. För att det må bli glädje i himlen. Men också för oss att få mötas inför tronen. Och Herre, kalla oss till det eviga hemmet. Giv nåd till omvändelse och bättring. Föd på nytt. Föd bort ifrån synden och mörkret. Vi ber bara om din gudomliga nåd i Jesu namn. Amen. 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 Halleluja, halleluja. Vi ska göra inbjudan här. Att människor förbön och du som ser och hör det här är också inbjudna. Inbjuden. Ja, vi tror inte det var någon tillfällighet det här. Att du hör budskapet. Och jag kommer att tänka på en sång här innan idag. Den här gamla sången. Ingen hinner fram till den eviga ron som mig eldigt sig framtränger. Lars Linderoth, prästen, väckelseprästen, som skrev den här. Så predikade han. Så skrev han sången. Så var det i väckelsetider. Och de visste, ingen som inte tränger sig fram, tränger sig genom porten. Han kommer aldrig fram. Men den som gör det, han kommer fram.